Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Det är dags för NHL-podd igen. Det har bara gått en knapp vecka sedan vi spelade in senast. Men då var vi båda i korresoffan, i alla fall i New York. Och nu är jag tillbaka på redaktionen i Stockholm. Det är avsnitt 144. Och det känns underbart att hälsa välkommen till Per Bjurman. Nu på Skype och inte mitt emot mig.
Nej, det känns ju lite tomt och vemodigt och konstigt efter de nästan 2 veckor vi hade ihop under vår roadtrip.
Ja.
Man fick se dig och uppleva dig live. Ja. Så nu sitter jag här ensam i inte i korresoffan utan vid skrivbordet. Men i alla fall. Ja. Det är roligt att höra din röst igen. För det var ju lite tomt när du åkte härifrån.
Ja, det kan jag förstå ändå. För det var ju ändå, vi har ju, ja, det var ju intensivt. Det var ju 2 veckor med 6 matcher och vi har ju trots allt tillryggalagt oräkneliga mil nästan upp från Fort Lauderdale hela vägen upp till New York i Impala, Chevrolet. Ja. Så att det var lite speciellt. Det känns lite annorlunda att komma tillbaka till pojkrummet hemma i Örby, höll jag på att säga. Och verkligen sova ut här, för att jag måste ju erkänna att jag har ju varit lite jetlaggad här, så jag var nästan mer...
Ja, jag skulle just fråga dig hur det har gått med jetlaggen och så.
Nej, det går ju inte så jättebra när man kommer hem snarare. Det går ju bra när man kommer dit av någon anledning. Det är mycket svårare på tillbaka vägen. Det har dock gjort att jag har varit supervaken mitt i natten och har kunnat se NHL som vanligt, men sen har jag haft svårt att somna efter det och sen har jag absolut inte kunnat vakna, så det har varit en ansträngning. Jag har ju börjat idag när jag jobbar, så börjar klockan 15 och det var världens grej att ens ta mig upp. Man kan ju inte försova sig när man börjar klockan 3 på eftermiddagen, det går inte.
Nej.
Men jag höll på att göra det nästan. Så att det har varit lite speciellt. Men, och jag måste erkänna faktiskt, av flera olika anledningar så måste jag säga att jag var mer utvilad förra veckan när jag fick sova på korresoffan sista natten och spela in podden än vad jag är idag. Det måste jag
säga. Jaha. Ja, du har börjat jobba igen, du har dina skift, ja. Och det blir lite konstigt.
Ja, exakt, nu skulle man vilja ha... återgå till de här 2-timmars-poddarna. Men återigen här så har jag lite tryck från chefshåll här att jag ska återgå till min redaktörstol.
Varför det? Vad hände ikväll? Det var
igår.
Nej, det var
precis. Nu har jag fått lämna det oerhört intressanta som vi ska diskutera idag, inte minst slutspelsracet i NHL, till slutspelet i all hockey, allt som pågår. Det är ju kval och det är slutspel och det är SHL och det är Hockeyallsvenskan och det är Division 1 och allt möjligt. Det är framförallt hockey som pågår i Sverige här.
Ja.
Eller ja, det gör det ju i NHL också. Men ja, så det är det jag måste in igen och börja hålla på med.
Ja, men du får hälsa dem att det här är ju mycket viktigare. Det har jag sett på reaktionerna på sociala medier och i kommentatorspåret i min blogg också, att det var väldigt uppskattat att vi var ute och åkte, du och jag. De vill att vi ska göra om det, och det får vi lov att göra då.
Ja.
Vi har några alternativ till hösten, tycker jag, antingen från Minneapolis och ner i Mellanvästern, eller den ännu mer lockande turen, tycker jag, från Las Vegas till Phoenix, till Dallas, till Nashville och till Tampa.
Ja, ja, den tackar jag inte ner till. Den tackar jag inte ner till. Nej, jag tackar inte ner till någon roadtrip egentligen. Den som vi pratade lite löst också om, Minnesota-varianten där, lite mid, som du säger, Midwest, Middle USA. Med kanske Detroit och nya arenan i Detroit där kanske, och Chicago och Pittsburgh och Columbus.
Stora fördelar med Phoenix och Dallas och så vidare och Tampa är att det blir inga snöstormar där.
Nej. Nej, för det råkade vi ut för lite här på den senaste roadtrip, kan vi säga. Det var, när vi väl kom uppåt i landet så var ju vädret inte lika tillfredsställande som det var nere i Florida.
Nej.
Det är ju ingen snack om den sak.
Det är ingen snack alls om den sak.
Det är absolut ingen snack om den sak.
Nej, det är det inte.
Nej, men ja, men nu är vi tillbaka i den gamla klassiska vardagen här.
Ja, det är vi. Och ska göra en vanlig podd, men det är lite nytt för mig ändå, för det här är första gången jag använder det headset som jag skickats till mig från Stockholm. Och när du som är ett tekniskt geni var här så löste du hur jag ska använda det också.
Ja, det var...
Så jag sitter här som en jag vet inte, som man ser i en livesändning från någon sån här
ja, du ser ut som
gala.
Ja, jag tycker du ser, de är lite mindre, men det är nästan så att du är som en, vad ska man säga, Pierre Maguire, Doc Emrick eller någonting.
Lite ja, lite, precis.
Med riktigt headset, med liksom stora feta lurar och så en rejäl fast mikrofon liksom.
Ja, och förhoppningen och tanken är att det ska bli bättre ljud då. Inte så mycket skrapande och skit, så det låter som att jag sitter och spelar roulette samtidigt.
Ja, de är oerhört behändiga, speciellt när du ofta är ute på hotell och på resor eller sitter på pressläktaren i New York och ska spela in eller sånt där, så är ju de här behändiga små hörlurarna bra. Vanliga liksom iPhone-hörlurar kan man säga. Men nu har vi investerat i en liten mikrofon helt enkelt. Eller ja, en riktig sån headset.
Ett headset.
Ja. Vi får se om det blir succé. Jag tror det faktiskt. Känns bra. Men...
Ja du, vi tar väl och tittar lite på vad som har hänt sen du åkte hem då i slutspelsracet, som ju kommer vara det som är i fokus tills grundserien är klar.
Ja.
Och vi börjar som vanligt med öst tycker jag. Där, vi kan ju börja med att konstatera att tre lag där har fått ett X vid namnet i tabellen, vilket betyder att de är helt matematiskt och formellt klara för slutspel.
Det hade de inte när vi träffade senast, det stämmer.
Nej, och det är de tre topplagen i Metropolitan Division, Washington Capitals, Pittsburgh Penguins och Columbus Blue Jackets. Hörde du att det blev en bäckis där?
Ja, just det.
Washington Capitals.
Ja, det var en ny variant om en bäckis där, men det stämmer, ja.
Ja, eftersom man spelar i Washington så får det bli så. Capital.
Ja, just det. Det var nästan medveten.
Nej, det var det
inte. Nej.
Det var en olycka. Jag satte en morot i thirststrumpen igen. Ja, förlåt.
Ja.
Det är lite anmärkningsvärt att det är just bara Metropolitan-lagen. Det understryker ju att det har varit säsongens powerhouse, den där divisionen.
Ja, det var någon som kallade den här om dagen, tror jag, för President's Division.
Ja,
de här tre lagen har alla chans fortfarande att vinna. Det är de som gör upp, kanske i konkurrens med Chicago, som också är uppe på 100 poäng nu. Men annars är det bara de som är uppe över 100 poäng hittills och har ett X och verkligen är bäst i ligan. I alla fall i grundserien.
Om jag förstår saken rätt så är Rangers som ligger på första, som också tillhör Metropolitan då, som ligger på första wildcard-platsen, 6 poäng bakom de där 100 poängslagen, men är också väldigt nära att clincha.
Just det. Ja, då, det är så märkligt läge de har som ligger på wildcard-plats, men är i praktiken klara för slutspel, men har för långt nästan upp också till, de är liksom ett ingenmansland här i väntan på slutspel.
Och har
mer poäng än Montreal, som alltså leder Atlantic, som vi har tangerat några gånger.
Ja, det är ett värdelöst system som jag konstaterar. Det kan inte fortsätta så här.
Nej, det är orättvist.
Det gör ju dessutom att matcherna som de spelar, det är svårt att hitta liksom en intressant ingång i dem. Nej. Det är bara en väntan på slutspel här. Jag tror, jag är inte så hundra på att det är något särskilt bra position att befinna sig i.
Nej, precis. Man spelar inga tävlingsmatcher nästan.
Nej.
Utan det blir liksom någon slags transportsträcka, förberedelse till viktiga slutspelsmatcher helt plötsligt. Nej, det är lite märkligt faktiskt. Men jag är imponerad av alla de här tre lagen i topp, att de fortsätter bara ösa på. Jag menar, Pittsburgh har ju sina skadeproblem på backsidan. Till och med en Hainsey som de tradar till sig har gått sönder lite grann. Och så Letang borta och Mäte och Daly som har opererat sig. Och ändå så är de 8-1-1 på sina senaste matcher. Tre raka segrar. Och fortsätter att tampas med Washington. Och så ett Columbus som vi kommer faktiskt tangera och prata lite grann om dem. Vi kommer fokusera lite på överraskningslagen här på den. Lag som har skrällt ordentligt. Det känns som att Columbus är ett typiskt sånt lag.
Ja, det är de. De har liksom hamnat lite under radarn efter sin 16 matcher långa segersvit, den historiska i höstas, eller i vintras. Ja. Och sen har man inte pratat så mycket om dem, men de är ju verkligen kvar där och är fortfarande ett väldigt starkt lag. De är 100 poäng, de är med och slåss där om President's Trophy. För de tre lagen där uppe så är ju det kampen om vem som ska komma etta och få hemmaplans fördel genom ett helt slutspel då.
Ja, jag tyckte din kära kollega där borta och mycket ansedd Pierre Brun på TSN och ESPN, han kallade deras race som President's Trophy som, alltså, typ lika viktigt, det kanske vi överdrivit lite grann, men nästan lika viktigt som att ta överhuvudtaget för Tampa, Boston och Islanders att ta sig till slutspel.
Alltså, ja, det var ju lite överdrivet.
Lite överdrivet, men ändå alltså slippa kanske möta varandra då i första slutspelsrundan och istället ställas mot ett Islanders till exempel, ja, kanske.
Ja. Ja. Eller Boston.
Ja, eller Toronto.
Ja, nej, men jag överhuvudtaget undvika varann. Egentligen är första gången, typ förr eller senare måste de ju upp mot varann.
Plus att man
då också är en väldigt olycka.
Ja, plus att om man väl tar President's Trophy, då har man ju säkra hemmaplansfördel genom hela slutspelet, ända till Stanley Cup-finalen liksom.
Ja, det har man.
Så det är också en fördel naturligtvis. Men, ja, Columbus, jag håller med om det. Jag hörde en intervju med Nick Foligno häromdagen också om just det här med, som du sa, efter den där 16-matches-sviten så känns det som att de tog ett litet steg tillbaka. Så både Washington och Pittsburgh gick förbi. Och det slutade snackas lite grann om Columbus. Men efter det så hade de något lagmöte. Foligno samlade ihop dem, blev Tortorella och hela de ledande spelarna i laget. Och de liksom kom till fram till att de var lite ahead of schedule. Att visst, de blir inte så bra så att de ska vinna 16 raka matcher egentligen. De måste tona ner sin självbild lite grann och förstå att det är ju en liten skräll att de är så här högt upp i tabellen. Men nu måste vi, ja, vi måste utgå från att vi är ett hårt jobbande lag som liksom måste strida för alla poäng vi får. Och sen dess så har de återigen byggt upp den här consistent nivån. När de liksom bara tar poäng efter poäng efter poäng och liksom inte ser så långt framåt. För nu är de återigen det här stabila laget som är nästan på nivå faktiskt med Pittsburgh och Washington. Faktiskt.
Ja, om man ska komma ihåg att Tortorella, ja, som vi har sågat så mycket, men han är ju faktiskt historiskt en rätt så bra slutspelscoach. Ja. Han har ju tagit Tampa till hela vägen och han tog Rangers till konferensfinal ett år när de kanske inte egentligen borde ha varit där. 2012.
Ja, just det.
Det ska bli väldigt intressant att se vad de kan. De får ju som sagt den svåraste öppningsrundan av alla. För de måste gå upp mot antingen Washington eller Pittsburgh. Så gillar de inte ta första platsen.
Nej, precis. Men det är, än så länge så fortsätter man ju se dem lite som en underdog här. Och att man tror inte att de kommer kliva upp och vinna hela NHL liksom, i grundserien. Så att det är precis, de får tuffast möjliga motstånd. De fick ju möta, senast de var i slutspel för några år sedan så fick de möta just Pittsburgh. Och då, det var Foligno också inne på den där intervjun, att då tyckte de att de gjorde en jättebra serie. Och de fick stående ovationer från hemmapubliken när de åkte ut i Game 6. Men de var ju ändå inte riktigt nära. Det var ju ingen snack om att Pittsburgh var det bättre laget och hade betydligt mer erfarenhet när det väl... För det är ju en helt... Det vet vi alltid. Det här är, det, och det stöter ju nästan alla nya lag på första gången de går på, till slutspel på ett tag. Att det är en helt annan grej. Och det kommer vi snacka om några veckor. Alltså vilken skillnad det blir när väl slutspelet börjar. Det blir en annan sport nästan.
Ja.
Du har något gammalt uttryck som du brukar dra i bloggen när det är dags för slutspel. Du måste dra det en gång till. Poddlyssnarna har vant sig vid det, men det är dags igen.
Ja, slutspelet är grundseriens elaka storebror som precis har blivit utsläppt ur fängelse och är ute och letar efter trouble.
Ja, där har vi
det. Ja, det stämmer ju. Jag tänkte på den och hörde den, men den är ju fantastisk. Den jag är... måste tänka ut en egen som innan slutspelet börjar.
Ja, just det. En egen.
Grundserien är Ekeliv och slutspelet är... jag vet inte vem man tittar.
Nej, jag fick säga det. Jag fick säga det. Ja, men lite så är det.
Ja, så är det. Men det precis, den där serien var ju byggde upp lite kanske orealistiska förväntningar på vad Columbus skulle kunna åstadkomma i fortsättningen. Men det var också så kul därför att det var ett sånt otroligt drag i Columbus och i Nationwide Arena. Och det ser fram emot igen att det blir slutspelsfeber där. Det kan bli jävligt häftigt.
Ja, precis. För det har man ju... du har ju upplevt det liksom på riktigt då. Men det tror jag den breda NHL-publiken inte riktigt förstår. Man ser Columbus som ett marginellt lag som inte har, där inte är så stort intresse. Och det är klart det inte har varit det när de varit så otroligt dåliga genom klubbens historia. Men när det väl har gått bra... Så är det ett ruggigt tryck där inne i Nationwide.
Ja, det är det verkligen.
Kanonen mullrar och... Ja. Det är faktiskt... hela stan engagerar sig på något vis. Så att ett bra Columbus är ett bra för NHL faktiskt.
Ja.
Så att,
ja, spännande. Ja. Men du, om vi fortsätter titta på öster... Ja, vi kan titta på Atlantic också då. Du nämnde, där är det ju faktiskt också lite spännande om kampen om första platsen. För det är mellan Montreal och Ottawa. Och man tänkte, det kändes ju kanske då som att Montreal hade avgjort den kampen och vann det dubbelmötet här i helgen.
Just det.
Båda matcherna. Men det är fortfarande bara Ja, nu är det 3 poängs skillnad, men Ottawa har en match mindre spelat.
Ja, men Ottawa gick och tog en tung seger mot Boston och medan Montreal lite snöpligt gick och förlorade på övertid mot Detroit, ett avhängt Detroit.
Ja, ja just det. Ja, det gjorde de. Men ja, det där är ju, tycker jag, fascinerande eftersom det laget där kommer jag möta då Rangers här i New York och jag kommer att gå på de matcherna. Och båda är ju kittlande, antingen Bell Center eller Canadian Tire Center. Men som jag nämnde någon podd redan tidigare, alltså Erik K mot Henrik L är ju ja. Sånt som får även våra redaktörer hemma kanske och det vattnas lite i munnen på dem.
Ja, då. Det är ju trots allt de två största svenska stjärnorna som ställs mot varandra direkt i så fall.
Mm.
Så att då blir det inte några större problem att hitta givna svenskvinklar på nätterna, om nätterna så att säga.
Okay. Och du vet ju vad jag har sagt om Ottawa. Jag har varit på tjata om dem några veckor nu. Att jag tror att de är livsfarliga med Guy Boucher i hans första år. Det är då han får med sig lagen.
Men då har de inte hunnit tröttna på hans defensiva spelsystem.
Exakt.
Och hans relentless, hans röst som jag alltid imiterar, den biter fortfarande i spelarna. Efter ja. Några år så orkar man inte längre höra den där.
Nej, jag tror faktiskt det är så. Och att hans stil är så demanding och kräver sån total hängivenhet från spelarna att det är nog lätt att tröttna efter ett par år. Men just första säsongen så är den ripe.
Ja.
När alla har köpt det liksom, och det verkar de ju ha gjort.
Precis, och det är ganska nytt för Ottawa här, alltså det är ju ganska stor skillnad mot förra året. Faktum är så här att de har gjort, som är ganska talande för deras spelsystem och vad Boucher har inneburit för dem. Visst, det går mycket, mycket bättre nu. Om de släpper in mycket, mycket mindre mål än de gjorde förra året, då var de ett av ligans absolut sämsta lag. Det läckte som ett såll där bak. Men nu är de ju topp 5 nästan, eller åtminstone topp 10 i goals against. Men de gör mindre mål än förra säsongen. De gör klart färre mål den här säsongen. Alltså inte uppenbart så här brutal statistisk skillnad, men ändå. De hade en bättre goals per game average förra året när de var ett bottenlag jämfört med i år när de är ett topplag.
Ja, och ändå så är nu Erik nästan i kapp Brent Burns i poängproduktion.
Ja, det säger en hel del.
I det här systemet. Alltså det är ju, återigen, nu är det börjar bli uppror i Ottawa att aha, Brent Burns ska få Norris Trophy för att han har bäst poängproduktion. Men förra året var det ju det som vändes mot Erik, att det inte bara är poängproduktion som gäller.
Nej, exakt.
Ja.
Nej, det är precis. Det där måste vi diskutera lite mer, för att vi ska ju faktiskt, det kan jag hinta om redan nu, att lite senare på den här så har vi pratade om det för en och en halv månad sedan och sånt där, hade vi också ett sånt här segment. Men nu ska vi återigen på allvar verkligen grotta ner oss lite grann i awards. Vilka vi tycker ska få. Men det är klart att Erik Karlsson...
Men först ska vi... Förlåt. Först ska vi... kolla klart på slutspelsracet. Så kommer det att bli varje vecka som sagt tills vi är klara med det.
Ja, det är oundvikligt.
Det är fascinerande. Nu är det ju inte riktigt så infernaliskt kring sträcken som man skulle kunna hoppas. Man önskar ju att det var... Som några år när det varit, ta mig fan, varenda nästan lag har varit inblandat.
Ja.
Då kan man ju knappt sova. Liksom.
Nej, då måste
man ligger
man se
på
allt.
Älta hur det ska gå.
Nej, precis.
Men nu är det ju, i öst då, så är det ju då Toronto just nu på tredje plats i Atlantic. Det är Boston som har ramlat ner på sista wildcard-platsen. Och så är det Islanders precis under strecket och möjligen Tampa Bay fortfarande då. Men det börjar se mörkt ut för ditt tempo.
Ja, det måste du konstatera här. Jag får, nej, innan den här podden hinner släppa så kommer Boston att möta Tampa Bay. En otroligt viktig match. Det känns som sista chansen för Tampa att hänga med i racer. Förlorar om den, då drar Boston iväg för mycket som ändå sitter på den sista wildcard-platsen nu. Då skiljer det, är det 7 poäng?
Ja.
Ja, 7 poäng precis. Kommer att skilja. Det blir för mycket på bara mindre än 10 matcher kvar. Det går inte. I ett 2-poängssystem. Så det är do or die. Och de ska dessutom, alltså Boston, apropå Boston som har såg så otroligt bra ut här med en Brad Marchand i glödande form, har faktiskt förlorat 3 raka matcher nu. Förlorar mot Ottawa, de var ju nästan på väg i kapp där istället. Och så förlorar mot Toronto så att Toronto faktiskt går förbi.
Mm.
Det har blivit en pikant situation där. Boston som alltså ska möta Tampa nu och som ska möta Islanders på lördag. Så de är verkligen otroligt viktig vecka för dem som väntar.
Ja, och på något konstigt vis, det darrar ju till i Bruins leden, därför att alla tänker igen. Det är tredje året i rad som det har sett bra ut några veckor innan och sen hamnar de i sträckdans i alla fall.
Ja.
Och det kan ju vara mentalt också, för det är fortfarande rätt många i laget ändå som har varit med om de här magplasken i sista veckorna i två år i rad.
Ja, precis. När de snarare slagit som Atlantic-divisionstiteln, och sen så bara, sista veckorna så halkar de ner, och så till och med under strecket.
Ja, det känns som
sätter sig.
Besegrar sig själva några gånger på ett väldigt underligt sätt. Ja. Nu är det ju långt ifrån klart. Toronto tog kvällen innan vi spelade in det här i onsdagskväll igår en väldigt tung seger borta mot Columbus.
Ja, det var imponerande faktiskt. Borta,
ja, där kändes det som att när jag såg delar av den matchen att där Toronto kanske blev ett slutspelslag. Nu är ju det inte så säkert. De kan ju ställa till det för sig själva de också ibland.
Ja, historiskt
sett. Väldigt bra, ja, men de såg väldigt bra ut. Och då spelar de ändå nästan 7 minuter penalty kill. För att Pollock fick matchstraff för 5 minuter då.
Ja.
Och han försvann ut i omklädningsrummet. Då glömde Toronto att sätta någon annan utvisningspåse.
Ja, just det var det, just det.
Så när 5 minuter var kvar, eller hade gått, då fortsatte matchen. Då blev ingen avblåsning. Så de fick inte in någon spelare. För det,
ja,
får man tydligen
just det,
inte.
Precis. Ja, det är ju tomt där, just det. Ja, det blir ju, ja, det är ju...
Så det var ju 7 minuter powerplay för Columbus som inte lyckades ju mål i alla fall då.
Nej.
Men Babcock tog på sig, totally my fault. And it will never happen in my lifetime again.
Ja. Nej, men jag har lite lust att stanna till lite vid Toronto faktiskt.
Alltså det har du?
Ja.
Stanna till du, ja, Jonathan.
Nej, men om vi ska, för det är ju också ett sånt här
jag ska typiskt... inte dra med dig någonstans.
Nej. Nej, men det är också ett typiskt överraskningslag. Och när du säger Babcock så måste man ändå ge han stor cred för det. Det känns som att han kan blanda sig i allra högsta grad med Jack Adams nominering där. För att... alltså, visst,
ja, det borde ju... väl på tiden kan man
ja
tycka.
Precis, för han har ju alldeles exakt, han har ju varit aldrig nästan varit med i tankarna där trots att han har varit så framgångsrik, inte minst i Detroit. Men för jag kommer ihåg för någon vecka sedan, eller det är väl 2 veckor sedan nu, när de vann en match mot Carolina, så liksom reporterna efteråt sa liksom, det här var inte en fin seger, det här var pretty ugly liksom. Det här brunkar ni till den här segern. Och då sa Babcock, oh, a thing of beauty. Precis, så här ska vi spela liksom. Typiskt, för han vet ju att han sitter på ett sånt otroligt ungt och offensivt potent lag som vill framåt i banan och som vill göra poäng, och de vill glänsa själva till och med kanske i vissa fall. Så det enda han trycker på, det är att han vet att offensiven kommer stämma av sig själv så länge han sätter defensiven. Och det handlar inte om att backa hem liksom och spela, vara ett Guy Boucher-lag kanske nödvändigtvis, för det handlar kanske lite mer om att faktiskt backa hem lite grann. Utan det handlar liksom om att ha oerhörd disciplin i sina uppgifter på isen. Och det är det han trycker på, det enda han trycker på omklädningsrummet känns det som, och i avbytarbåset. Att de verkligen följer alla detaljer som han har i sitt system. Och sen så, visst, ni får ju fire away offensivt, men defensivt är otroligt viktigt. Och det känns som att det är det lite grann, det är den typen av segrar de har faktiskt tagit här på slutet som man ifrågasatte dem för inför de här viktiga veckorna. Ska verkligen Nylander och Marner och Connor Brown och de här killarna kunna, och den ganska tunna backsidan dessutom, kunna spela den här tajta hockeyn och fortfarande kunna vara potent offensiv. Och det är precis det de har varit. Alltså, de lyckas, som du säger, exempel mot Columbus igår. Och även mot Boston borta är otroligt imponerande. Eller hemma var det väl. Men,
ja, Lillnillet är ju grödhet. Han är ju i säsongens formtopp. Han har gjort poäng 9 matcher i rad. Jag tror att han har därmed rookie-rekord i Torontos ärorika historia.
Är det så pass till och med att han slog rookie-rekord? Ja. Och han försäkrar sig om sin fina 2 miljoners bonus nästan här.
Ja.
Genom att göra sitt 20:e mål för säsongen. Och är ju, han är ju faktiskt en rookie. Till och med om man räknar in Line och Matthews och så vidare, som har gjort flest poäng i powerplay den här säsongen.
Ja, han gjorde ett väldigt fint mål igår. En jävla skottal.
Ja, det var bland det sista han ser av den matchen, när han ryckte sig fri där helt plötsligt. Det var ju på sin speed han lyckades få det där friläget. Sen bara snärtade väget Patrik Laines skott i bortre krysset.
Men du, apropå mål och soloräder, vi får ju lov att nämna det, vi lämnade Pittsburgh nu, men alltså, ja. Sidney Crosby gjorde väl typ årets mål häromdagen?
Ja, faktiskt, när han bryter sig mellan 2 backar och sen enhänt drar
upp en backhand. Med ena handen också, ja. Och sen drar upp en enhands backhand i nättaket.
Ja, i nättaket, det är fullständigt omöjligt. Det är nästan omöjligt att göra det stillastående, men det är ännu mer omöjligt att göra det med 2 backar efter sig i en matchsituation, i full fart.
Ja.
Det är totalt obegripligt faktiskt.
What the fuck liksom. Vår vän Jarko på redaktionen, han smsade mig en timme senare och skrev att han fortfarande satt och darrade.
Ja.
Och då är inte han något Pittsburgh-fan.
Nej, tvärtom direkt. Nästan. Ja. Nej, det var faktiskt helt... Det var årets mål, det kan jag ge honom. Alltså, visst, det har varit snygga passningsräder och lite mer solofinter och sådär kanske. Men just bara den sekvensen att han lyckas få iväg det skottet i den farten, ja. det går inte faktiskt.
Nej. Tillbaka till Big Smoke och ja. Maple Leafs. De, tänk om det skulle bli så att Ottawa kommer ikapp och går Montreal då. Då blir det en första runda mellan Montreal och Toronto. Låter inte det som... Alltså, det perfekta scenariot när NHL fyller 100 år och allt. De ja, två
powerhousen.
Kanadensiska Original Six-lagen, alltså. Vilken serie.
Ja,
det är... I Bell Center och Air Canada Center.
Ja, det är ju manus liksom. Det kan inte bli mycket. Nej, det håller jag med om. Det skulle vara sjukt coolt. Och frågan är om båda lagen kanske föredrar det sportsligt också. Jag vet inte. Istället för att möta Rangers. Fast å andra sidan så får man ju hemmaplansfördel om man slutar rätta i divisionen.
Ja, jag tror... Ja, ja. Bara att Rangers har så många poäng. Som sagt, Rangers är lite limbo nu. Det är ingen som vet var de står. De kan inte spela hemma längre. De har fått stryk 7 raka hemmamatcher.
Ja, det är ju inget positivt facit.
Nej. Jag tror inte det är någon som är livrädd för Rangers direkt. Ja. Så nog vill Montreal helst vinna Atlantic ändå. Men jag tycker att det skulle vara jävligt häftigt med den serien.
Ja. Ja, även...
Men du, tillbaka till, vi har ju fler lag här nu då. Mm. Islanders tog en otroligt viktig seger mot i derbyt på Garden igår som jag var på.
Just det.
De låg under med 2-1 inför tredje men vände och vann med 3-2 utan att spela jättebra som de själva konstaterade. Men nu var det bara vinsten som räknas. Det är crucial.
Ja.
Så de är 2 poäng bakom Boston på sista platsen, men de har också en match mindre spelad.
Det stämmer.
Inte så att Islanders är ju definitivt in the hunt.
Precis, och så möter de då alltså Bruins här i helgen.
Ja.
Det blir otroligt viktig match. Jag är lite förvånad över Islanders, för att när vi såg dem i Carolina till exempel såg de så oinspirerade ut. Visserligen var de precis kommit tillbaka från en lång 9 matches roadtrip och kanske var tröga ben, och så vann de ju till slut ändå. Men man är inte så otroligt imponerad av bredden i det där laget och spetsen utöver John Tavares heller.
Men, nej, konstigt på Garden igår. Tavares tog 3 utvisningar och såg inte alls ut av balans. Nej. Men det där är ju också en styrka då, utan att spela på topp, att man lyckas på något vis krångla sig till segrar.
Ja, för faktum är ju att Thomas Greiss, som de höll dem vid liv i första halvan av säsongen, har inte jättebra statistik heller sista månaden. Jag tror han ligger under 90% sista månaden.
Ja, och ändå var svinbra igår.
Ja. Men en som fått, vi ska inte säga att han gör någon succé, men han var ju utsedd till den stora floppen i höstas, den absolut liksom katastrof.
Ladd.
Ja. Han har ju faktiskt gjort ett mål igår väl. Och är uppe faktiskt 20 mål nu också, så han har ju...
Ja, han har ju hittat en ny identitet där, och de påpekade flera gånger igår att han är väldigt skön att ha med sig nu, den här tiden på året när det blir sån här... Ja, do or die situation. Och det är nog, det stämmer nog.
Ja, det är ju han är ju trots allt rätt rutinerad, den Andrew Ladd. Han har 2 Stanley Cup-titlar på sitt CV. En med Chicago, en med Carolina. Och så var han ju toklagkapten i Winnipeg, där han var otroligt hyllad för sina ledaregenskaper.
Ja, han toklag.
Ja, men han var ju liksom, han var ju här förra där. Framförallt en säsong där, när han gick till slutspel. Så fick han enorm cred för sina ledaregenskaper.
Sa du Minnesota? Du menar Winnipeg?
Jag menar Winnipeg om jag sa Minnesota. Ja.
Säg inte så.
Nej, så skönt.
Men, och sen var han återigen fantastisk att se. Vår favorit från PNC, som vi satt som jag påstod i bloggen igår, snarare som Beavis och Butthead än Mowgli och Baloo. Så att bara fnittrade när Tjosan Hosan hade pucken.
Just det.
Han var en attraktion även på Garden igår. Han slog en fantastisk passning till ett mål.
Nej, nummer 66, Josh Hosang. Det är som jag säger, att trots 12-13 matcher bara nu under bältet i NHL, så är han ju en profil som sticker ut redan nu, en stor profil.
Ja, det är för, man blir liksom glad varje gång man tänker på just det, nu ska jag få se honom igen också.
Ja.
Och på måndag ska jag se honom live igen, för då spelar de mot Boston ute i Nashville ute i Barclays. Och då ska jag gå dit i flera ärenden. Först måste jag ju på morgonvärmningen och höra hur stämningen är mellan Ekholm och Forsberg efter. Då har det ju spelats 3 matcher i kvalserien mellan Leksand och Mora.
Just det.
Och de är ju Forsberg, Leksing, Ekholm, Moring, bästa vänner till vardags. Nu pratar de inte med varandra.
Nu är det inbördeskrig även i Nashville Stockholm nästan här.
Och jag törs svär på att Forsberg är väldigt tyst efter och förbannad efter första matchen. Men det ska vi inte gå in på i det här. Det ska vi vara alldeles tysta om här också.
Ja.
Ja, tillbaka. För det blir kul. Sen har vi då ditt sorgebarn. Det kändes som de sket en riktig lök när de lyckades förlora mot Arizona hemma i Amelie nu i veckan. Det var ju inte bra.
Nej, det är ju inte godkänt på något sätt. Alltså, att förlora mot en avsågad näst jumbo på hemmaplan. Det är en must win liksom.
Ja, när man har ledning med 3-2 efter 2 perioder så tappar det ju tredje.
Vad är det för någonting? Nej, det är inte okej. Och samtidigt när man, alltså den matchen, Arizona vinner ju skotten och jag tycker det var en välförtjänt seger för dem. Det är inte bara att Tampa klantar till det lite grann, utan Arizona var ju bättre, skulle jag vilja påstå. Det var, Tampa fick något turmål här och där och Kucherov är ju grym liksom. Och är ju MVP i laget. Tätt följd av Hedman, men annars är det ju, tyvärr så har de ju run out of gas till slut, de här Syracuse-spelarna. För nu är det inte mycket att hämta längre från Gårde och Erne, eller Berne som du säger.
Nej, men det är väl lite så. Man lever på sån vild entusiasm i de första matcherna man spelar. Ja. I deras, när man är såna som dem. Men det är inget att hålla i handen när Oskan går.
Nej, det är bara att konstatera, för att de har blivit rätt utspelade här på slutet efter sina tunga segrar på bortaplan mot inte minst Ottawa till exempel. Men när de kommit hem igen här så var det ju 0-5 i baken mot Toronto. Det var 3-5 till Washington och en odiskutabel seger det också för Capitals. Ja. Och sen så då är de faktiskt sämre än till och med Arizona den här matchen.
Det måste vara demoraliserande på det sättet att när de spelar så har de liksom inget i slutspel att göra heller.
Nej, för jag tyckte det syntes lite grann i slutet när de forcerade där på Hedman och Kutch och på Palat och gänget som har gjort det väldigt bra på slutet. Men, och hela säsongen, inte minst Kutch. Men det kändes som att de lite tappar geisten nu också när de märker att det är de som drar hela loket själv.
Ja.
Och när dessutom Vasilevski inte varit lika fantastisk här sista hemmamatcherna framförallt, så blir det brant uppförsbacke för de här killarna att bära hela laget på.
Ja, det är klart. Jag begär mycket av dem att de ska rädda det här.
Ja, precis. Så att även om det ryktas som att Stamkos snart är tillbaka och Tyler Johnson borde vara tillbaka snart, så blir det nog för sent. Jag tror inte det blir för många poäng nu. Så att jag tyvärr måste höja den vita flaggan.
Ja, nu är du rätt snar att göra det eftersom du är en hysteriker när det kommer till Tampa. Ja. Men det var som coach Cooper sa själv här efter Arizona-matchen. We're running out of games to fix this. Och det är ju det som är problemet. Det är för kort tid kvar och de vill väl inte stressa in Stamkos i laguppställningen. Men han skulle behövas i det här. De ska möta Boston 2 gånger med start ikväll.
Ja, precis.
Han skulle ju behövas där.
Och ja, apropå Stamkos kan jag säga så här, för jag tror inte alla poddlyssnar koll på. Men som jag förstår det kring den här skadan så var den inte, nu det här är lite spekulation trots allt, men så var den inte så fruktansvärt allvarlig ändå när den ägde rum. Alltså, utan en operation så hade han kanske kunnat vara tillbaks efter en månad ungefär. Men då hade ju Tampa ganska nyligen skrivit ett 8-årskontrakt värt 700-800 miljoner kronor med honom. Mm. Och då vill man inte riskera sin franchise-spelares framtid, så då väljer man att göra en operation trots allt. Och nu när han inte riktigt är fit for fight heller, så är det klart man kan inte riskera en sån viktig spelare med ett så långt och stort kontrakt att hoppa in några avslutande matcher den här säsongen. Utan han är för viktig på sikt för att man ska kunna överhuvudtaget gambla med honom. Så att jag tror kanske det blir så att han inte ens spelar den här säsongen överhuvudtaget.
Nej, kanske det. Sen finns det ju några som i teoretisk mening fortfarande är med i racet, och framförallt då i, man ser den kategorin, så Carolina, om Tampa nu börjar förlora mot Boston och så, då kan ju Carolina rätt så lätt gå om dem.
Ja.
En match mindre spelare och 2 poäng mindre, och Carolina är lite heta nu. Det är lite synd för dem att den här stegringen inte började typ 2 veckor tidigare.
Nej, precis. För nu ser de ju bra ut. De tar ju tunga segrar på löpande band.
Och Eddie Leck har varit bra när han har spelat, till skillnad från Cam Warden.
Ja, precis. Det är konstigt att Cam Ward fortsätter att vara första keeper, medan Eddie Leck efter den här totalsågningen från Bill Peters som han ångrade, så har Eddie Leck spikat igen kassen ganska ordentligt faktiskt. Ja. Och gett dem seger på seger liksom.
Jag tror ju att det, avståndet är för högt upp. Det är för många. De måste förbi även Islanders då, eller Boston. Det tror jag blir... Ja, det tyvärr är svårt för Carolina. Philadelphia och Florida också har gjort sitt nu.
Ja, precis. Det är ganska...
Florida har ingen poäng upp. Nej, det går inte.
Nej. Det har utkristalliserat sig trots allt ganska tydligt bara senaste veckan här, vilka lag det handlar om. Trots allt, det har fallit av en efter den.
Ja.
Så att, vilket, om du bara spontant gissar då, vilket lag du tror... Vilket lag du tror hamnar utanför av de här? Om vi räknar bort Tampa, för det gör jag faktiskt. Och så är det bara ett lag som hamnar utanför slutspel. Islanders, Toronto,
jag tycker eller Boston. Jag tycker det är extremt svårt att spekulera om det. Ja. Jag törs inte säga det.
Nej, jag tycker det är svårt. Jag vill säga en sak till om Toronto bara. Det är att faktiskt, vi har ju pratat hela säsongen med deras rookies. Men man måste ändå lyfta fram lite av deras veteraner som faktiskt har lyfts av sina... Den ungdomliga entusiasmen också. En sån som Nathan Kadri har ju en fantastisk säsong. Ja. De har två stycken centra med över 30 mål. Det är Matthews och Kadri. Och LeBrun lyfter till och med fram Kadri här som Babcocks shutdown-center. Och jag menar, det är väl antitesen nästan, eller antibegreppet för Nathan Kadri tidigare i sin karriär. Att han skulle vara responsible defensively och vara en coach go-to-guy liksom. Och ja. Den här säsongen har han varit riktigt, riktigt bra i egentligen alla delar av banan, Nathan.
Ja, de visste vilka de ville behålla av de där och vilka de ville ha bort.
Exakt, för de skickade ett rejält gäng, men det var vissa de behöll och de har varit bra också. Reem Stike har varit bra.
Tyler Bosak
är ju nästan 50 poäng också. Så att, och så Fredrik Andersen som var katastrof i oktober i början där, men som är nästan uppe på 92% nu och är en mycket potent, eller mycket stabil ska jag säga, första keeper.
Katastrof är ett starkt ord, men det är sådana som du...
Ja, som uttrycker sig för hårt. Eller för... Jag har väl satt för mycket rubriker helt enkelt med rasar och ilska och så. Jag försöker tona ner det, men...
Ja.
Men,
ja. Ja, men om du skulle tvingas säga då, Toronto, Boston Island, vilket av de tre lagen går inte till slutspel? Vi kan säga så åtminstone.
Ja, det laget som för mig är sämst på pappret, det är ändå, det tycker jag ändå, alltså jag måste säga Islanders. Mm. Men jag är imponerad över hur de verkligen gnuggar sig på. Doug Waite har verkligen, han har ju lyckats sätta ett spelsystem. De också backar hem lite grann och utnyttjar sina chanser. Och de har ju faktiskt nu kallat upp Halak.
Fått en annan karaktär, ja. Tycker jag, under honom.
Ja. De har ju kallat upp Halak idag när vi spelar in också. För de har mycket back-to-backs överhuvudtaget i slutet skedet av den här säsongen och kan inte spela Grice hela tiden. Och Berube har ju inte varit bra när han har stått. Så nu är Halak som har varit nere i AHL och satt klubbrekord i antal segrar. Antal seger, 12 raka segrar tror jag han hade det. Fin statistik. Han kommer upp nu och får köra några avlasta Grice. Och det tror jag är positivt för honom.
Ja. Jag håller med om kanske Islanders är sämst på pappret. Men jag sätter ett litet frågetecken för det där med Bostons mentala... styrka i den här situationen efter två år när det har gått som det har gått i sträckdansen. Vi får se.
Det är värt att notera.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, det är det. Men du, om vi vänder blickarna västerut, ja. Då hamnar vi i, inte helt oväntat, i Western Conference.
Då har du en poäng.
Och, ja, det har jag. men, och där känns det ju som att racet tyvärr redan är avgjort. Two weeks to go och det är ganska långa avstånd mellan lagen på slutspelsplats och lagen under.
Ja.
Well, Los Angeles som hade chans här att haka på, men nej, de har efter två förluster nu så ser det jävligt tungt ut för pojkarna i La La Land.
Ja, nollade av Edmonton här om sisten, så nej, och de som satsade stort genom att inte Jerome Ginla kanske var åt dig, men nej, det blir inget slutspel för Kings, det kan vi konstatera. Det är hur mycket poäng är det? 8 poäng.
8 poäng, ja.
Så att, och Nashville och St. Louis som ju varit närmast att halka ner där, de är ju i bra form båda två.
Så att, ja, Nashville är lite upp och ner.
Ja, de är lite upp och ner. De kan förlora ena dagen och vinna andra dagen. Men de, de känns ändå stabilare än Kings just nu också. Och St. Louis har ju ser bra ut. St. Louis har kommit igång. 3 raka segrar. Och dessutom det som talar för St. Louis också gentemot racet mot Nashville som ska komma trea i divisionen där, det är ju att de har så lätt spelschema kvar. Jag tror de har 2 eller 3 möten kvar mot Arizona och så 2 möten kvar med Colorado.
Ja, men å andra sidan så det där visar sig ju till exempel i MLE Arena att de där lagen är inte så lätta att spela mot som det kan se ut på i teorin, därför att de kan ju helt, de spelar helt utan press. Ja. De har bara glädjen att få vara spoilers. Så att ta inte du tror mycket att St. Louis har varit lite streaky liksom.
Ja, det visste man ju precis sen Joe tog över, så har varit gamla Joe symptomet där att man är otroligt streaky. Man tar långt långa segersviter och sen så kommer en supersvacka och sen när man tillbaka så går det upp och ner sådär. Men jag vill, när jag ändå säger Arizona så vill jag passa på, vi har knappt pratat om den här säsongen för att de har varit så i bottenträsket, men jag vill ändå säga det, inte bara för att jag såg den här mot Tampa, men de har, jag tror de har tagit poäng i typ 6 av sina 7 senaste matcher, eller om det är 6 av sina 8 senaste. I ganska bra form här i mars. Och i och med att de har absolut ingenting att spela för så har de ju plockat upp ytterligare några av sina juniorer ner från Tucson, eller ja, sina unga prospects då, som man ändå trodde lite på. De har Duke upp igen efter att ha varit nere i AHL och Christian Fischer och några till. Anthony Jandler, de får ju förtroende också. Christian Dvorak har gått och blivit första center nu när de tradar Hansa. Och de ser ju bra ut, de spelar med energi. Och de spelar med, alltså att de vill visa upp sig känns det som. Och verkligen ta vara på chansen. De vet att den här säsongen är körd, men de vill visa att de vill ha framstående roller nästa säsong. En sån som Lawson Kraus tycker jag ser bra ut på slutet också. Så att,
jo, men det är också något, det är just det där att man inte har någon press på sig. Det är klart att det gör det lättare att spela ut.
Ja, exakt. Vi såg till exempel... Vi såg ju Columbus i motsvarande situation för 2 år sedan, att de gick och vann de 10 sista matcherna på grundserien när de inte hade någonting att spela för att de släppte pressen liksom.
Ja, men vad fan. Först är det ju en lång och hygglig period när man inser redan i november att det här inte kommer att gå, och då är det ju bara tråkigt att ta sig igenom grinden, men nu är slutet nära och det är bara så här, försöka göra det bästa av situationen.
Ja, exakt. Och de är ju inte, de är
några kommer åka spela VM. Oliver alldeles säkert. Ja. Men för tänk dig liksom, de har inte spelat en match som har betytt någonting egentligen sen slutet av november.
Ja, exakt.
Då vill man ju förmodligen förlänga säsongen med några matcher som faktiskt har konsekvens och så.
Ja, exakt. Ja, det är klart. Det finns faktiskt en tydlig poäng i det, och så motståndarna tror samtidigt att de möter ett lag som kommer att vara lojt och så de underskattar lite grann kanske. Som de inte kliver in med samma inställning till mot ett slutspelslag till exempel. Så att, ja, jag tycker det har en poäng i att säga att det är inte helt enkelt att bara stöta på ett Arizona idag. Faktiskt.
Nej. Nej. Men det finns, vad gäller toppstriden där då, så är Chicago är det enda laget i väst som har ett sånt X vid namnet. De är klara för slutspel formellt och man upphör aldrig att beundra eller bli imponerad av Chicago. Nej. Vi har ju pratat om det många gånger. Det här var en säsong när det skulle bli tyngre för dem. Och nu så är de running away, har chans på President's Trophy och kommer nästan garanterat att vinna västra konferensen i alla fall. Ja. Det är varannat år laget ligger i någon slags vinnarhår igen. Och det blir inte kul för St. Louis och Nashville får nog krösa vad de kan för att inte hamna på den sista wildcard-platsen och tvingas upp mot Chicago första omgången.
Nej, för nu är de, alltså återigen så är ju deras bästa spelare i form. Deras kärna som har vunnit alla Stanley Cups till dem. Duncan Keith är ju över 50 poäng nu som back, smyger lite i bakgrunden. Och Jonathan Taves och Patrick Kane inte minst, de är med och hotar till och med om poängligasegern igen och Panarin och så. De här Panik och Smoltz, de här som vi knappt hade koll på inför säsongen. Ja, vi hade ju koll på dem, men att de skulle gå in och vara sådana här bärande spel liksom, eller kunna komplettera stjärnan på så här bra sätt som de har gjort, det är ju bara att lyfta på hatten.
Lyft på hatten nu, Jonathan.
Ja, min stora hatt.
Den imaginära hatten. Ja.
Men å andra sidan så har ju Minnesota plötsligt ser ganska dåligt ut här i match. Åkt på ja, många det förluster. Det och
komma på tredje platsen där i Central och få möta Minnesota känns plötsligt som ett väldigt attraktivt alternativ. Ja. För att Minnesota, de sladdar ju, slirar. Och vi vet alla Bruce Boudreaus slutspels...
Facit.
Ja.
Det är inte så attraktivt. Nej, så att ja, jag är lite förvånad ändå över Minnesota, men man ska inte dra för starka slutsatser och sånt. Men de, som sagt, de har inte sett bra ut här och nu är det faktiskt 6 poäng upp till Chicago. Det var det ju inte i närheten av bara för några veckor sedan.
Nej, de har ju
lätt. De har ju varit powerhouse of West.
Ja. Genom hela vintern. Ja. Men du vet vad han sa? En kollega vi pratade med i Washington, vi hade en lång diskussion om det där med Boudreau som har sånt med all rätt gott rykte som coach, men när det börjar gå emot i slutspelet och de förlorar viktiga matcher då he tightens up och blir så här spänd och osäker och det sprider sig i hans lag.
Ja.
Och nu känns det som Minnesota har befunnit sig i en situation när hans ängslan och att han blir så spänd att det smittar av sig på laget, det är inte bra.
Nej, för det känns som att det är precis så det är. Och jag kommer ihåg den där klassiska som jag har varit inne på många gånger när de torskar föll ihop när han tränade Anaheim och de torskar mot Chicago 2015 som gick till final sen efter att ha lett med 3-2 i matcher. Alltså hur han blev totalt utcoachad av Quenneville i matchups och sånt där trots att de hade hemmamatch i sista matchen där. Ja. Och liksom, det var nästan en coachförlust faktiskt från Boudreau då, för att det var mycket märkliga beslut han tog då. Och han såg inte i harmoni ut i båset. Helt.
Nej, i fjol gjorde Lavaliette om det.
Ja. Ja, precis. Han lyckades också utcoacha Boudreau liksom, när det väl hettade till.
Ja. Men sen är det lite spännande i Pacific också, om placeringarna. San Jose kommer väl med säkerhet att vinna.
De har faktiskt 4 raka förluster nu, så det är bara 2 poäng ner till Anaheim.
Ja, det ser jag nu. Det har jag inte tänkt på. Det har jag inte hängt med.
Nej, det har jag tänkt på. Man bara utgår ifrån att San Jose kommer vinna det. För det har varit så väldigt länge.
Ja. Men ja, och sen är det väldigt tajt mellan Anaheim, Edmonton och Calgary. Det är bara några få poäng mellan. Så det blir intressant att se vilka som hamnar var och vilka som får mötas. Men det var ju intressant, det har du rätt i. Då är ju Sharks indragna i det där också.
Ja, det tycker jag. Vi har pratat mycket om Edmonton och Calgary sista tiden. Men jag måste säga att man var ju lite förvånad inför säsongen att kanske Anaheim skulle med Randy Carlyle, det oerhört kritiserade coachvalet, att de skulle gå kanske kunna vinna Pacific Division.
Ja. Men, ja, vann en väldigt tung match mot Edmonton i natt. Nu satt jag upp och tittade på. Och sen fick vänta till 3 på morgonen innan jag fick tag i dem jag behövde få tag i.
Ja. Ja. Nej, men där är faktiskt ett drama. Och det känns som att det är lite onödigt av San Jose att släva bort den här första platsen.
Ja, men vad är det som har hänt och vad är det som inte fungerar där nu då plötsligt?
Nej, jag förstår inte riktigt vad som har hänt egentligen. Brent Burns är faktiskt poänglös i 7 eller 8 raka matcher. Han som har varit så het under hela säsongen konsekvent.
Hans grepp om Norris Trophy-buckran är inte lika fast längre heller.
Nej. Och jag tycker nästan, för nu ser jag att klockan tickar på att vi kanske måste speeda upp. Och ska vi helt enkelt lämna slutspelsracet där och gå in på en
Nej. Awards nu? Nej. Nej, vi ska bara avsluta med att säga att du slog ju redan fast att Los Angeles kommer inte att komma kapp. Du säger att det är för mycket med 8 poäng. Ja. Och det är det nog. Men vad är det som har gått snett där då, Jonathan? Varför har de i avgörande lägen inte lyckats hänga på?
Nej, det är ju bara att konstatera att Jerome Ginland lyckades inte till ingens förvåning, ska vi säga, lyfta deras offensiv. Jag menar, de blir nollade här av Edmonton och de gör ju för lite mål fortfarande. De är ju alldeles för tunna offensivt. Det är ju bara att kolla på pappret liksom vilka de tvingas spela topp 6 minuter. Och det är många spelare på väg utåt, neråt ska jag säga, i backen. Typ Marjan Gaborik
och Brown. Ner i backen?
Ner i backen, ja.
Jaha.
Så att det här Bishop Quick-experimentet räckte inte. Det kändes som att de gick lite grann för att kan vi inte göra mål själva får vi försöka släppa in ännu färre mål. Men nej, ja. Kings är för tunna och sitter i en för komplicerad cap-situation för att kunna göra.
Ja, det är dags för en rebuild.
Det är nästan dags att börja spränga lite grann där, om de kan göra det. Inse det. För att det här räcker ju inte. Det här blev ju inte en slutspel av det här. Liksom.
Ja, men okej, Onskan. Låt oss titta på awards istället då. Ska vi göra det?
Ja, vi gör det. Eventuellt tar vi halva den här veckan och tar...
Ja, så du får komma med. Är det någon chef som står och tittar på det?
Ja, det är lite grann så. Alltså. Men vi får se, vi kör på. Vi snackar på så det vi vill säga är vi tar den tid vi behöver så får se hur långt vi hinner.
Exakt, det här är viktigare än jävla slutspelsmatcher i Sverige. Who cares?
Ja, rätt inställning. Nej, men vi börjar längst bak med Vesina, tycker jag.
Ja, längst bak med Vesina. Ja, det är en av de få. Jag är ju röstberättigad.
Just det.
I de flesta kategorier som varande medlem i Professional Hockey Writers Association.
Just det. Så du har ju i allra högsta grad en roll i det här till och med. Inte bara kan sitta och spekulera.
Vesina får vi inte vara med och rösta om. Det röstar ju general managers om. De 30, jag gissar de 31 nu eftersom Vegas är formellt med i ligan. Det är väl egentligen bara... Det är ju Braden Holtby, Sergej Bobrovsky, Devon Dubnyk och möjligen Cam Talbot som det kommer att handla om.
Ja, jag tycker det är de fyra som är... Som man kan peka ut extra tydligt. Och det är väl kanske...
Ja. Och nu när vi är närmare oss slutet så tycker jag egentligen själva vem som ska få den tycker jag bara står mellan Holtby och Bobrovsky. Jag tycker nästan att Holtby har ryckt.
Ja, alltså mitt alternativ. Jag har varit inne på Holtby mycket och i början av säsongen var det ju Dubnyk med tanke på hans sjuka statistik när han låg på 94-95% nästan framåt jul. Men sen så, i och med att Minnesota tappar lite grann, inte min sista månaden här, så har ju även Dubnyks statistik gått ner sig ganska ordentligt.
Mm.
Och de som har kritiserat Dubnyk tidigare under säsongen, även när han var som bäst, så var det lite grann att de tyckte, om man kollar på den avancerade statistiken lite grann, att han är lite grann av ett frukt, kanske lite mer frukten av ett bra försvarsspel snarare än tvärtom också. Att man kan peka på det om man jämför med Holtby och Bobrovsky i alla fall. Bobrovsky, för mig har nästan Bobrovsky seglat upp som nummer ett. Han har ju, han är ju faktiskt den som leder de här givna kategorierna nu, till exempel räddningsprocent och goal against average. Han har flest segrar också. De där absolut tydligaste kategorierna som man pekar på är ju Bobrovsky nummer ett i. Och han är i Columbus.
Men nu ska du ha klart för dig att det är ju det general managers tittar på. De tittar inte på
low danger save percentage.
Nej, de tittar också väldigt mycket på, och vilket även jag gör om jag får säga, det handlar inte bara om att vara jämn. Liksom, det handlar också om vad för slags räddningar man gör i vilka lägen. Liksom. Om man höjer sig och är riktigt bra klatsch. Ja. Då är man ju en målvakt för de stora ögonblicken. Det betyder också någonting. Ja. Tycker jag.
Ja, det är så, absolut. Bobrovsky, ja precis. Varken Bobrovsky eller Holtby har ju visat sig riktigt på den styrelsen. Visst, Bobrovsky gjorde ett bra World Cup om sig. Annars är inte han... Historiskt sett kan man ju inte titta tillbaka så långt och konstigt. Men nu ska man ju bedöma efter den här säsongen naturligtvis. Men, och Holtby har ju inte heller något... Han har inte riktigt gjort sig sen som någon slutspelsräv som kliver fram med de största ögonblicken.
Slutspel kan du räkna bort, för det kommer inte räknas in.
Nej, det förstår jag.
Stora matcher i grundserien.
Ja, jag vet exakt. Ja. Nej, för där är Holtby, där är han lite grann så att han... Att det är en styrka hos honom just det här med jämnheten, att han... Och till exempel, om jag kollar på de här kategorierna, till exempel low danger save percentage, alltså enkla lägen som man ska rädda, där är han etta hela NHL. Det vill säga han släpper in väldigt få tavlor liksom. Han tar det han ska ta, man kan lita på honom liksom.
Ja, men vi har också sett ögonblick när han har gjort helt fantastiska räddningar i väldigt svåra lägen.
Ja.
Det ser jag. Jag tycker att graden av svårighet i räddningarna är också en faktor.
Ja, nej, det är klart man ska, att det är också, ja, men så är det. Men Bobrovsky, ja, jag vet inte, alltså, jag känner också att Bobrovskis försvarsspel kanske, ja, men jag tycker ändå lite mer imponerande säsong av Bobrovsky i ett Columbus med tanke på det. Visst, de har bra unga backar där som att, och ett Tortorella-system som har satt sig, men jag tycker ändå, jag menar, nu börjar man ju i Columbus håll också, det blir populärt nu från från Ottawa-håll och från Boston-håll och lyfta fram sina killar, Marchand och Carlson som MVP. Men nu börjar killar som Foligno och så vidare, och Columbus-fansen säger att nej, vi har vår MVP i Columbus, och det är Sergej Bobrovsky. Han har varit otroligt bra den här säsongen. Vunnit extremt många matcher åt dem. Spelat enormt trygg ut på där längst bak. Och som sagt, han leder ju nästan alla kategorier man kan leda som general managers tittar på. Så att Bobrovsky, och han är inte långt
ifrån. Det var ett konstigt ljud också. Vad händer nu?
Vad händer nu?
Hallå?
Hör du mig?
Ja, vad var det där?
Jag vet inte. Var det jag som blev alldeles för inne i... I min
Vänta, det är jag som har på NHL här.
Jaha, jag tänkte, har jag helt tappat rösten eller vad händer?
Nej, du hörde inte, jag fick in något i hörlurarna här.
Ja, du fick...
Jag öppnade någon sida. Det var...
Just det, autostart någonting.
Ja, förlåt.
Ja. Nej, men jag börjar falla lite åt... Men jag tycker det är otroligt, jag tycker det står, det är som du säger, jag gnäller i backen om det blir Holtby eller Bobrovsky. Jag tycker det är det står mellan.
Ja, Holtby har varit väldigt bra på slutet och gjort helt fantastiska, svara för helt fantastiska insatser. Jag vill bara påpeka det. Och de här general managers som röstar, ja, de tittar på den här statsen, men de tittar också på dem, hur målvakten har varit när de har sett dem live.
Ja, det är sant. Så det är mycket sånt som...
Ja.
Och Holtby...
Och i synnerhet i de viktigaste matcherna.
Just det. Och det som är värt att lyfta fram i Holtby också är att han har ju bättre statistik den här säsongen än förra året när han vann Vesina. Mm. Det är ju lite, det är imponerande att han lyckats putta upp en ännu bättre säsong på pappret faktiskt.
Ja, men nu vi fortsätter upp i banan då blir det Norris då. Det blir ett litet drama i år. Jag var redan inne på det att efter halva säsongen kändes det helt givet att Burns skulle vinna, och det är fortfarande oddsen är ju att han kommer vinna, framförallt för att så många i Kanada röstar och vill rösta på good Canadian boy när han har varit så dominerande. Men igen känns det, tycker jag, börjar kännas som att Erik Karlsson är ännu mer imponerande.
Ja, alltså det är ju lite som det här som du säger ändå.
Och här pratar du med en av dem som ska rösta.
Ja, precis, exakt. Ja, visst. alltså visst. För Burns, nu ser vi till exempel nu att han har gått poänglös här från flera matcher. Liksom. Men det är, ja, men generellt sett så... Jag är ju en stats-guide lite grann, så att när jag tittar på Burns, alltså det som är så sjukt med Burns är ju hur otroligt, och det är ju samma sak med Erik Karlsson, för han är inte långt efter i de här kategorierna och sticker i allra extra grad ut här också, men Burns liksom, hans förmåga att driva spelet och framförallt jämfört med sina lagkamrater är så otroligt imponerande. Alltså det är bara att kolla på till exempel antal skott han har tagit den här säsongen. Han har skjutit 481 skott mot mål, antingen att de har blivit blockade eller att de har gått upp i nätet eller att de har tagit stolpen eller i mål eller vad som helst. Alla skott han har skjutit, 481. Den som är tvåa, det är Alexander Ovechkin på 320 någonting. Alltså han har långt över 100 fler skott än tvåan. Ja. Och den näst bästa backen, det är Erik Karlsson naturligtvis, men han ligger på 300 blankt ungefär, 302, så det är nästan 180 fler skottförsök av Brent Burns. Så det är nästan historiska siffror. En back som är så otroligt involverande i spelet. Och om man jämför med sina lagkamrater också, när han är inne på isen, hur han flyttar fram spelet. Och det är inte bara att göra med hans usage, att han får spela offensiva zonstarter och att han inte spelar boxplay och sånt där. För det gör han. Det är bara att när han är inne på isen så går spelet framåt. Och jag såg någon kommentar från Jack Vorasek som har gått och blivit uttalat så mycket här på slutet. Om allt möjligt. Som sa att, nej, jag tycker visst, Conor McDavid är en absolut, jag förstår att det är en Hart-kandidat. Men för mig är Hart-vinnaren Brent Burns. För det är han som make the Sharks go. Det är han som driver Sharks.
Ja, vilket brandtal du håller.
Ja, precis. Men helt plötsligt mot Erik Karlsson här. Nej, men jag tycker att det är imponerande att se Burns. Alltså, hur, jag menar, 27 mål av en back i dagens moderna era, det väger ju väldigt tungt alltså. Det är ju otroligt starkt.
Jag ser ju det. Oddsen är på hans sida, men jag slår ett lika hårt slag för Erik.
Får du köra.
Återigen är han uppe i 66 poäng och han är mer komplett än han någonsin har varit. Han är mycket, mycket bättre defensivt. Och samtidigt, poängen här är ju att de som sagt har ändrat spelsystem totalt. Och Ingen i Ottawa ska komma upp i några stora poängskördar i det här systemet. Han gör det i alla fall uppe i 66 poäng på 72 matcher.
Ja.
Nej, 14 mål, 52 assist. Han har mest assist av alla.
Ja.
backar. Och eftersom det i fjol hette att han inte skulle, att det inte var poängskörden som skulle räknas, så hej, ska vi besturen igen? Och ja, nu som sagt, de senaste veckorna Brent Burns, han har sjunkit tillbaka lite.
Ja, han har tappat sin, han låg ju på över point per game, men nu har han tappat den, det tempot ganska tydligt här. Och det är bara 4 poäng ner nu till Karlsson. Ja. Och jag tycker, jag menar, Karlsson har verkligen motbevisat alla kritiker den här säsongen, tycker jag, som du säger, att han har visat att han kan anpassa sig till ett helt annat system. Och vara en bra defensiv backer som Mark Crawford, som står bakom Guy Boucher i båset där, som är assisterande. Han säger ju att för mig, liksom, Erik Karlsson is equally as good defensively as offensively. Om man ska prata på min svenska.
De säger att egentligen så är Erik deras bästa penalty killer. Ja. Men de kan inte använda honom där för att han han spelar redan nästan hela powerplay, varje powerplay de har, och har mest tid även i övrigt, så skulle han vara med på penalty kill också, då ska han spela i
40 hela minuter tiden. Match. Ja, nu ska han spela hela tiden sen. Ja, liksom.
Han har ju varit fantastiskt på att täcka skott i år också.
Han leder ju han har överlägset flest täckta skott i ligan. Och det har ju något som han har utvecklat. Innan han blev back så var han faktiskt målvakt en gång i tiden, när han var typ 8-9 bast. Sen var det ju, det har han berättat själv, att det var hans farsa som höll på att skjuta ihjäl han där. Farsan ville ju inte att han skulle vara målvakt, liksom. Så han statuerade ett exempel där. Så här ont gör det att vara målvakt. Och då fick han kliva upp och vara back. Så att han har ju lite, det är som lagkamraterna berömt han för också. Det är inte bara att han står i vägen, utan han har ju teknik för att, när han ska kliva fram och täcka skott. Det finns ju talang i det också på något vis.
Ja, det är i alla fall de två kommer vara nominerade. Så mycket kan vi skriva upp.
Precis, det är de två det står mellan. Det finns ingen som är i närheten, tycker jag.
Nej. Sen är frågan vem som blir den tredje nominerade. Jag tycker det skulle vara väldigt kul om det är Viktor. Ja. Som har haft en fantastisk säsong i ett lag som har hackat ordentligt. Men det är ju så, går de inte till slutspel, och kanske han tappar röster på det. Och så kommer Duncan Keith istället. Eller Justin Schultz.
Ja, nu ser jag Hedman så otroligt ofta. Så att, och jag är väldigt subjektiv här. Men Hedman gör ju en jättebra säsong. 60 poäng som säger. Har också utvecklat sin defensiv väldigt mycket sen sina första år i ligan framförallt. Och är ju en tokgiven första back där nere och härförare. Och håller liv tillsammans med Kutcher och vid Tampa säsong. Så att, för mig är Hedman en Norris Messi i princip. Jag tycker att han är den tredje kant. Han är närmast Karlsson och Burns där bakom. Sen, visst, Keith har gjort mycket poäng, över 50 nu, och är ju otroligt smooth skating. Och också en possession drivare och sådär. Och Drew Doughty har också fina siffror egentligen, men han kommer ju inte. Ja. En back som jag tycker lite underskattad i sammanhanget, som kanske inte gör så mycket poäng, men som otroligt nyttig för sitt lag, och som vem han än, vilken backpartner han än har, lyfter sig med honom. I det senaste fallet är det Doggy Hamilton. Och det tycker jag är Mark Giordano, som jag tycker är en väldigt duktig back. Både offensivt och defensivt. Och framförallt på att distribuera puck och läsa spelet. Så att Giordano tycker jag nästan är en Norris back han också. Ja.
Det blir spännande. Vi ska rösta på 5 stycken. Vi får se vad jag gör.
Ja, det blir spännande.
Ska vi plocka Hart? Den tunga kategorin?
Ja, vi tar Hart.
Hart tar vi?
Ja.
Det. Och det beror ju på hur man ser det. Det har ju blivit rätt mycket bäste spelaren, eller åtminstone bäste forwarden.
Ja, det har blivit så, men det är ju Ted Lindsay Award. Ted Lindsay Award är ju den bästa spelaren.
Ja, så egentligen är det MVP, alltså den som är mest värdefull för sitt lag.
Ja.
Och jag tycker att det är helt givet att Crosby är väl bäst, Crosby är bäst fortfarande, det visar han ju inte minst med det helt jävla otroliga målet. Ja. Men jag tycker att Connor McDavid är ännu viktigare för sitt lag. Det är han som har gjort Edmonton, har förvandlat Edmonton. Utan ta bort honom ur ekvationen, och Edmonton är nere med Vancouver igen. Ja. Och nej, du kan peka på, ja, men Talbot har varit bra och backarna är bättre. Det är alltihop kretsar kring McDavid. Det är han som har varit katalysatorn. Jag tycker han är given vinnare faktiskt.
Jag tycker du gör ett korrekt brandtal här för Connor McDavid. För jag håller med om det. Alltså, visst, Burns är jätteviktig för sitt lag. Som varit inne på, Erik Karlsson likaså, Sidney Crosby, naturligtvis Brad Marchand, tycker jag är att han är klockrent att han nämns i konversationen, Bobrovsky också. Men det är ingen snack om att MVP i ligan, det är ju Conn McDavid.
Vänta, ett namn du glömde som jag tänker propagera för är också Niklas Bäckström. Ja. Han är nu femma i poängligan, men han har bara 5 poäng upp till McDavid, och i den takt de producerar den här kedjan som Becky säger center i, nu när de har känt som de börjar varva upp, så skulle alltså det finns det är inte omöjligt att Karn vinner. Du får vara beredda på det, att en svensk kan vinna poängligan.
Ja, det vore ju sjukt alltså, men det är ja. Alltså den assistform inte minst som han är just nu, det är...
Han gör 3-3-4 på de senaste 4 matcherna.
Det är ju nästan omänskligt det med. Så som han.
Ja.
Och när vi såg den matchen vi såg på Nashville också, hur han, alltså, det är kul att se han live alltså. Hur han hittar passningsvägar som man inte upptäcker själv liksom, trots att man borde ha bättre överblick och se över hela isen liksom, men han
Poppe, som vi sa, att man höll på att svimma några gånger.
Ja, det faktiskt det. Han var helt lyrisk över Bäckström.
Ja.
Och det var det egentligen inte han skulle titta på, för det, han visste ju vad Bäckström är god för. Så.
Ja.
Men,
och jag tycker det är lite intressant med dem. Det är, de President's Trophy-kandidater och så, men de har ju han och Bäckis, eller han och Ovechkin har ju spelat mindre i år. De får ju mindre speltid, vilket jag har varit en tanke med. Att, och det är därför Ovechkin kanske inte gör lika mycket mål som man har känslan av att kanske inte han spar på krut, men Washington spar på hans krut, och det känns som nu börjar de släppa loss dem igen, och det skulle ju vara något om de plötsligt börjar producera som allra mest när det blir som viktigast.
Ja, det är ju det de behöver göra liksom. Det är det som är nyckeln för Capitals framgång liksom.
Ja, titta, där höll jag ett brandtal för Beckis.
Ja, det var imponerande faktiskt. Jag tyckte du hade mycket poäng i det.
Visst hade jag.
Ja, det tycker jag. Ja. Jag ska nämna en nackdel för McDavid som vi har lyft fram här på slutet, som jag tycker mer handlar om att Hart nästan alltid går till den bästa spelaren. Men faktum är att om Connor McDavid vinner, han står ju på 26 mål just nu, och senast en spelare gjorde så lite mål som vann Hart Trophy, det var 1975.
Ja.
Så att 26...
Ja, men det skiter jag i.
Ja.
Jag tycker att ingen har varit viktigare för sitt lag.
Nej, alltså han tar ett lag som har missat slutspel 10 år i rad till att bli... Han går till slutspel, och från att i fjol varit skadad och sett hur dåliga de är egentligen, nästan, till att bli så här bra den här säsongen. Och man har ju sett också, det är ju också de här possession-siffrorna. När McDavid är på isen, hur de driver spelet när han inte är på isen, då är de nästan ett bottenlag liksom. Emellan. Ja. Så att det är ju... Det är otroligt mycket som pekar åt McDavid som hårt vinnare faktiskt, tycker jag. Jag tycker inte det är något snack i just den här kategorin. Sen Ted Lindsay Award, visst, Crosby, absolut. Men Hart Trophy...
Det är det som spelarna själva delar ut, eller hur?
Ja, precis, det är spelarna själva. De kommer
Det kommer Crosby och Burns att få mest röster, förmodligen.
Ja, precis. Hör du, jag är otroligt ledsen, men jag tror jag måste... runda av nu. Vi har ju Selke, vi har Calder, jätteintressanta, vi har Jack Adams kvar. Om vi skulle vilja dryga ut nästa vecka skulle vi kunna flika in typ GM of the Year Award också.
Kanske. Ja, och coach Jack Adams.
Ja,
men du får springa då. Jag hoppas lyssnarna hör det här. Jag har all tid i världen att prata på.
Ja.
Och jag hade ju hoppats att du skulle göra något av din serie Veckans Svenska, men den verkar ju falla ihop.
Ja, just det, det faller ihop totalt här. Det är ju underleverans något enormt alltså. Ja, det är en dålig vecka alltså. Riktig dåligt. Off-week. Jag gör en Boston Bruins just nu faktiskt. Och tappar lite
dåligt grann. Ekan.
Ja. Nej, jag får försöka komma iväg starkt. Komma
till Boston.
Ja. Men hörru, nästa vecka så är jag ledig vid den här tiden. Så att då har jag hur mycket tid som helst. Så då hoppas jag att vi kan hitta ett tillfälle där vi kan spela in ordentligt.
Jag har det så också då.
Ja, precis. Det är det som är grejen. Men,
det är grejen också.
Ja. Nej, vi får, jag får nästan be om ursäkt där.
Ja.
Och så får vi...
Hoppas att vi accepterar den och jag och lyssnarna.
Ja. Men då har vi lite så framåt nästa vecka i alla fall. För jag tycker jag hade ju förberett en hel del snack här om Selke och så vidare. Och lite brandtal här också. Men det får bli nästa vecka.
Det får bli det.
Ja.
Okej. Okay. Run.
Ja.
Run. Onskan run.
Ja, tack så mycket alla ni som har lyssnat i alla fall och hängt med oss. Och vi på återhörande nästa vecka. Och på återhörande Bjurman.
Hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl. Han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.